Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här är en otroligt speciell poddinspelning för att vara Wahlgren och Wistam i alla fall. För det är bara en Wistam med, och inte en Wahlgren utan en Eriksson.
Ja, det är en kid här bredvid dig. Jag tänkte att jag kan ju byta ut min röst mot en sån här AI-version av Pernilla annars.
Det är, ja, det är jättekul.
Man kan göra det nu. Jag har ju så mycket material med era röster, så jag kan ju egentligen göra, jag behöver inte er. Jag kan göra en podd utan er i princip.
Oh my god.
Det kanske jag ska göra till nästa podd.
Hur ska du kunna bestämma vad vi ska säga då?
Nej, men då hade jag ju själv pratat in. Det är liksom, man snor bara er identitet i rösten liksom. Sen kan jag liksom, det är på samma sätt som att om jag spelar in när jag sjunger och sen så tar jag Benjamins röst, då kommer det vara att Benjamin sjunger dåligt. För jag menar, men det kommer låta som Benjamin. Alltså det är liksom, man lånar bara karaktären liksom.
Okay. Ja, vi kanske ska förklara lite grann att Pernilla inte är med den här podden, vilket vi såklart är lite ledsna för, men också lite kul att du och jag får göra ett helt avsnitt själva. Och varför hon inte är med, det kommer säkert ni förstå i veckan, så kan man väl säga. Det är lite saker som kommer berättas, kommuniceras i veckan. Så att därför gör du och jag det här avsnittet själva. Och Kid, för er som inte har koll, kanske börjar lyssna på vår podd nyligen, har ju varit med från start, alltså för 9 år sedan, när jag frågade Pernilla, ska vi göra en podd? Hon visste inte ens vad en podd var. Jag vet inte om du hade så mycket koll på podd. Alltså allt var lite så här nytt för oss alla. Vad tänkte du då?
Jag tror jag skulle kunna hålla en kurs i Wahlgren och Wistam kunskap. Om någon skola är intresserad av det, kan jag liksom kanske hålla någon sån liten 9 veckors eller vad man nu...
Men du då som har lyssnat, det är många som frågar mig så här, men gud, det måste vara så speciellt för Kid att bara höra mamma prata om allt, eftersom vi pratar om allt. Inte så jättemycket sex och så här, men vi pratar ju ändå om relationer och så vidare, och barn och uppfostran och bråk och så vidare. Hur tycker du att det har varit liksom?
Alltså, det är ett ganska kort steg från, om man tänker min uppväxt med liksom, nu har du varit mycket mer offentlig än pappa på det sättet att du har varit mycket mer öppen för kanske intervjuer och premiär och sånt. Men steget till liksom den här utelämnande delen är typ inte lika stort som för en vanlig människa. Du var ju ändå ganska utelämnad innan. Jag menar liksom, innan podden så hade du visat det ena och det andra. Liksom. Så nej, men jag tror, det är inte så stor chock för mig faktiskt. Och sen har man har ju vant sig, och att man har fått se det som en kanske styrka för oss att ha liksom den relationen. Liksom.
Ja, det är konstigt, vi har en relation, för oftast så spelar vi in utan dig och så skickar vi några ljudfiler till dig. Så att du hör ju allt jag har gjort och tänkt och sådär.
Jag hör din röst jäkligt mycket mer än vad du hör min.
I huvudet, verkligen.
Men sen tänkte jag också på det att den dåliga dagen när du går bort, så kommer jag ju ha så sjukt mycket material. Liksom, vi pratade om när vi spelade in morfar när han gick bort. Och jag har ju det fast gånger 1 miljard. Liksom. Så om jag saknar det någon gång när jag är 73 och ligger på mitt landställe och chillar, då kan jag liksom ha poddmaraton och liksom leva nostalgi. Det måste exakt samma sak för Pernilla med Wahlgrens värld, att fan vad knappt att ha de här viktiga momentsen. Man kan liksom gå datum för datum och liksom,
nu ska jag kolla när Christian friar igen.
Exakt. Det är så jävla coolt, och det är så jävla, Nu har ju alla kameror som kan filma och sånt och fota, men det är som att man har det on steroids liksom. Ja. I alla fall, ni har ju det liksom.
Ja, men för er som inte vet det, så när min pappa då skulle gå bort, Leif, kids morfar, så tog jag med en bandspelare och hade olika samtal. Och det som var speciellt med det samtalet var ju att det han sa då inte egentligen var samma historia som han hade berättat för mig hela livet. Nej, men hela livet så hade han varit liksom så här kaxig. Bara, åh, jag flyttade hemifrån tidigt, jag klarar mig själv. Du vet, han hade spelat Allan Ballan. Och när han låg där inför döden så var han mer så här...
Ja, just, han är inte var ärlig.
Nej, men då var han liksom... Ja, det var rätt tufft och så vidare. Så att den där, ja. Men det också, jag läste någonstans att just när man har mycket inspelat material med sin röst, du skulle också kunna lägga in sen kanske i framtiden alla poddar i någon slags ljudbank, och sen så skulle du kunna liksom fråga, vad hade mamma sagt om det här? Och då, ja, förstår, och då kommer det fram så här: min son, jag hade tyckt att du ska springa naken i Tele 2 Arena. Det är ju, mår du bättre av.
Det finns ett jättebra klipp här på när Bill Gates förutspår vad AI kommer göra. Jag tror att det var typ 1985. Så jag kan spela upp det klippet nu här.
My hope is that in our lifetimes we can make a tool of a new kind, of an interactive kind. And so my hope is someday, when the next Aristotle is alive, we can capture the underlying worldview of that Aristotle in a computer. And someday, some student will be able to not only read the words Aristotle wrote, but ask Aristotle a question and get an answer.
Då kan man liksom fråga, ställa frågor till sådana människor som inte lever.
Ja, alltså du kan ju, idag kan du ju gå in på ChatGPT och be dem låtsas vara en viss person. Sen måste du väl ha viss information om personen för att det ska bli accurate liksom. Men det, ja, det är delvis sant, och det kommer säkert bli bättre och bättre. Så det är lite kul. Så det kan jag göra. Då kan liksom mitt barnbarn eller mitt barnbarns barn, ja, eller vänta, ännu längre, mitt barnbarns barnbarns barn kan liksom, ja, ha en konversation med sin... Det är ganska coolt.
Det är väldigt coolt. Men du har ju då lärt känna både mig såklart bättre, för det har du faktiskt, och Pernilla genom de åren. Hur skulle du beskriva Pernilla?
Alltså, Pernilla, hon är liksom... Hon är en av de mest fascinerande människor jag har träffat på många sätt. Mm. Hela familjen är ju såklart det, men det är någonting med henne som... Hon är så jävla så sprudlande och... så häftigt ärlig och
transparent.
Och...
Men jag tror att hela den här Wahlgrens värld, för när vi började med den här podden så hade ju inte Wahlgrens värld börjat gå. Det var ju liksom, hon var ju en helt annan, hon var på en helt annan plats i livet. Och det är så häftigt det som har hänt nu, som vi är liksom, vi har ju stått nästan, vi har varit i det, mm, och samtidigt som vi har tittat på det och bara, just, vad är det som händer?
Ja.
Och, men det som är styrkan både här i podden och i Wahlgrens värld och så vidare, är att hon inte konstlar till det, utan hon är sjukt transparent. Hon har ingen så här utbildningskomplex. Vet hon inte något, förstår hon inte något, så frågar hon. Och, ja, jag tror det är därför alla älskar henne. För det gör man. Man älskar faktiskt henne för alla de där egenskaperna.
På något sätt är hon liksom en vanlig... Hon är som den roligaste kompisen som bara är så jävla skön och ärlig. Liksom. Men sen så kan hon vara det för hela svenska folket. Typ, mm, liksom. Så det är därför hon är så folkkär. Jag tror alla ser att man har liksom en kompis i henne på något sätt. Liksom.
Mm. Hon är så virrig. Och hon glömmer bort allting. Alltså nu när hon jobbar så mycket. Man bara...
Men det passar ju in på henne. Hon ska vara så.
Och mig då? Hur skulle du beskriva mig nu? Som du, den Sofia slash mamma du har lärt känna via podden.
Sjukt positiv, vilket jag alltid har liksom tagit med mig och gillar med mig själv också, att man liksom försöker se, inte så här, vet man, gräver med så här gammalt groll eller vad man säger. Ja, det är en grej som jag tycker är skönt med dig. Driven och liksom får saker gjort tycker jag också är skönt, att liksom någon som bara, du är en doer liksom, så det bara smäller om det.
För det kan ju annars vara, har jag tänkt på, och det har ju vi pratat om också, att ha högpresterande föräldrar som du har, både mamma och pappa, är ju väldigt så här på karriären och på, kan ju också vara lite förlamande. Mm. Förstår du? Att det är jobbigt.
Det kan slå fel ibland. Jag vet att pappa har liksom sagt det mycket när jag var yngre. Ja, men det var någon gång, när jag var så här 21 år gammal, så hade jag ett år där jag mådde skitdåligt. Och det var liksom innan det hade lossnat med musiken för mig, och då hade vi något snack där jag då var lite så här, ja, men jag var fan deprimerad liksom. Och då sa han det så här, vi pratade om typ så karriär och typ så jag ville hålla på musik och det rullade inte riktigt. Och jag hade lagt så mycket vikt i den delen av mitt liv. Och då var han så här, vad fan, du måste tänka så här, det är så här, dagens typ generation, eller liksom dagens ungdomar då, kände att det var, man såg ner på vanliga jobb på något sätt.
Mm.
Och det var då jag bara kände, vad fan vad skönt, man behöver inte ha den där pressen. Och då var det så, något som så här föll från mitt bröst, liksom, att man så här, fan, det, allt är... Det är okej. Okay, liksom,
det är okej okay att vara brevbärare också, på något vis.
100% och liksom finna lycka i det, liksom, på något sätt. Så, ja, och det var jävligt skönt att höra från honom.
Och jag har ju, man har bara gjort sin grej, och att det blev just tv för mig. Ja, det är ju liksom tillfälligheter som gör att man hamnar där man gör i livet och i karriären på något vis. Och det är det med mina yngre barn, när man är så här, man vet inte vilka tillfälligheter som kommer forma dem och vad de hittar passion till. Liksom. Men... Nu ska vi faktiskt prata lite mer om din pappa, för igår så var du på Grammisgalan, berätta.
Ja, alltså jag ser typ dubbelt just nu, för jag är lite...
Jag ringde, nu ska vi podda, kid. What?
Ja, men det känns som att min hjärna är typ... Jag vet inte, min mun är ett steg bak och min hjärna känner jag. Så det är så här, så är jag lite.
Nej, men... Bakis, på ren svenska.
Ja, exakt. Jag gick runt ordet. Nej, men precis, jag var på... Nej, vi börjar med att... Tydligen att du fick ett...
Jag fick ett sms att din pappa skulle få hederspris på Grammisgalan. Och de frågade, tror du Kid vill dela ut pris? Och jag delade numret då till dig såklart. Men visst, jag bara, jag har ingen aning om du vill. För när du var yngre, om vi ska backa bandet till när du då verkligen ville hålla på musik. Då ville du nästan inte ha med pappas musik och pappa att göra. För då ja, du ville göra din grej, så var det.
100%. Men alltså, nu, jag hade, om jag hade fått frågan då så hade jag inte velat göra det. Men nu, eftersom jag liksom inte har tagit hjälp av honom genom min musikkarriär riktigt, så känns det liksom, ändå så här, jag har kommit någonstans i musikvärlden på min egen hand. Och då känns det som att jag är lite, jag är där som son men också som liksom en musiker. Mm. Liksom. Nej, men då ringde de och jag behövde inte ens tänka på det. Jag tyckte det var skitkul.
Mm.
Just för att jag redan, det är liksom en tradition att jag överraskar pappa. Jag har ju...
Visste han inte om att du skulle dit?
Nej, han visste inte om.
Berätta. Då, alltså, du sa inte att jag skulle dit eller vad? Berätta.
Nej, men så här, kolla, han fick reda på för några månader sedan om att han skulle få priset. Så han kunde planera in att han skulle vara där. Men det han har ju hållit från alla. Så det är även alltså Pernilla, alltså hans fru. Och hon visste ju inte det förrän igår, tror jag. Hon fick reda på det liksom. Så då frågade de mig och jag fick hålla det hemligt. Då, så då var det bara jag och min tjej då, som visste det då. Att jag skulle dela ut priset. Och, så då fick jag så här ljuga när jag gick in så här backstage där. Så ja, jag ska dela ut pris och... Om någon frågade vilket pris det var, då sa jag, nej, men det kan jag inte säga. Du vet, så jag var väldigt så här, man fick inte riktigt så här, ja, jag hade inte varit hela världen. Men det var ju lite roligare att han inte skulle få veta det. Nej, men så det är ju skrivit, fick jag 30 sekunder där extra. Som jag fick då formulera mina egna tankar kring.
Jag är här för att dela ut årets hederspris, vilket är ett otroligt fint och värdigt pris att få. När jag växte upp så märkte jag ganska snabbt att min pappa var inte som de andra papporna i skolan. Jag gick på stan med honom och folk smygtittade, smygfotade och viskade. Och som ganska så här osäker tonåring märkte jag ganska snabbt att det var lite läskigt och jobbigt att man var i centrum ganska mycket i skolan och så. Så jag började sakta men säkert sänka volymen när hans musik kom på radion. Vilket lite konstigt efterhand, men så kände jag. Och sen när åren gick så började jag sakta men säkert. Jag började så här, lyssna lite, fan, det är ganska bra. Så jag började höja volymen sakta men säkert. Och idag står jag här 32 år gammal och höjer volymen till max varje gång jag lyssnar på hans musik. Damn. Men jag är här för att dela ut årets hederspris. Juryns motivering lyder så här. Han är en popikon, en låtskrivare och showman som alltid tycks ha varit med oss. Han har i varje skede varit tidlös utan att någonsin kompromissa med tidens anda. Alla dessa år i rampljuset har gjort honom smått folkkär. Något han nog inte räknade med under startåren som fyndig, lättkaxig orkesterledare på 80-talet. 1987 frågade han om vi var redo. Det var vi, eller jag var inte född, men ni var redo. Och det är vi än idag för hans fantastiska verk. Eror kommer och går och hans catchy melodisinne består. Årets hederspristagare är ingen mindre än Thomas Eriksson, betydligt mer känd som motherfucking Orup.
Det här ska du få igen för, kan jag säga.
Nej, men du, alltså, jag har ju barn som har gått igenom där också. Och det gick ju verkligen i perioder. Först det där pinsamma... Eller först är den bara... Jag kommer ihåg att du frågade, du satt med din kompis Johan i bilen och bara frågade honom, varför sjunger din pappa aldrig på radio?
Ja,
och sen så var det pinsamt och sen så var det så här skryt om det. Och sen så... Det går verkligen upp och ner. Mm. Men nu känns det som alla mina barn typ har landat i det och tycker inte att det är pinsamt utan mer... Det berikar ju livet ofta att det händer massa roliga, spännande grejer.
Det är ju superspännande hela det livet. Jag vet att du alltid har liksom förespråkat att jag... Det är lite kul. Jag vet inte om jag pratar om det i podden. Har vi pratat om min kidshow?
Nej, nej, nej. Berätta. Det här hände ju när du var... Vad kan du vara? 17, 18?
Nej. Så jag kanske var... Kan jag varit 15, kanske?
Ja, kanske
15. Ja. En tv-människa ringde till mig och sa att de ville göra... en serie om mitt liv. Så då finns det en amerikansk serie som heter Life of Ryan som är typ om en skejtare som typ är ung och dricker alkohol och ja, festar typ och åker skateboard. Så då vill de göra det om mitt liv, så då gjorde vi ett pilotavsnitt då som var så här en halvtimme långt där de då följde mig i vardagen då. Och,
du vet, band, spelning.
Jag var mitt band, repade. Sen hade jag en flickvän då och vi hade haft ett bråk så här någon dag innan. Och så var det hon, inslagsproducenten, så bara, ja, men har ni haft ett bråk? Jag bara, jo, vi bråkade om en grej här för några dagar sedan. Men kan ni inte göra det igen? Så jag så här, ringer Matilda och bara, hej, du, kan du komma ut? Och sen så bråkade vi om det här. Hade vi det här bråket igen?
På låtsas då?
På låtsas. Och ja, jätte... Ja. Ändå förvånansvärt, jag har ju kvar det här.
Lite kreativt, ja.
I alla fall, och det var skitpinsamt. Så att jag kände att det här, sen jag såg första pilotavsnittet då, så då sa han, du kommer få typ 30 000 per avsnitt. Och jag bara, du vet, för en 15-åring är det som att få 1 miljon per avsnitt. Mm. Liksom. Men jag kände det, att jag skulle bli för evigt, hade jag blivit förknippad med den här pinsamma... Ja, du vet, jag
men det var också sönder. Att jag vet att du tyckte det var också jobbigt, för då var ju jag och pappa tvungna att vara med i den och prata.
Ja,
det var ju det som var och det var ju lite också. Det kanske de var ute efter också, att
100%. Men då kommer jag i alla fall ihåg det, för då du tyckte att jag skulle göra det här. Du tycker ju om den delen av livet, att det är spännande liv och vara i så här kändissvängar och gå på fester och liksom så här.
Men jag tänker inte så mycket fester. Nej, okay. Bara, utan mer att man tittar på mitt jobb och mitt tv-makeri under åren. Alltså det tar ju en till olika platser i livet. Man träffar olika intressanta människor. Det finns ju andra jobb som har det. Men det är ju just det här frilanslivet som kanske du som musiker också har nu. Du reser ju också runt och träffar mycket folk i det. Liksom. Mm. Men det är ju väldigt skillnad på det och kanske gå till ett kontor 9-5, som många gillar. Jag dissar inte, men det passar inte mig. Liksom. Mm.
Nej, men jag är nog likadan där. Jag tror att... Ja, nej, men det är ett...
Okay. Men sen sa du hans, och så kom han upp på scenen.
Precis, jag håller mitt tal, och han blir såklart jättechockad. Och jag drar en liten motivering från juryn då. Så kommer han upp och håller ett jättefint litet tal. Och han blev också... Jag blev lite tårögd, tror jag. Mm. Inte lika, för jag gjort det en gång tidigare då på Så mycket bättre. Som ni kan YouTube om ni vill där hemma. Nej, men där jag då överraskar honom. Och då börjar han gråta. Det är typ det finaste klippet jag har sett, typ. Eller har varit med om. Nej, men... Jag lurade honom en andra gång. Det tyckte jag var lite kul. Och så sa han det, att det här kanske är sista gången. Han fick första grammisen 87, sa han. Och det här lär bli den sista, sa han. Annars vore det jävligt sjukt om han hade lyckats knicka till sig en till innan han...
Okay. Jag kommer ihåg, jag ledde ju grammiskalan 3 år, tror jag. Typ vid 99 där. Runt millennieskiftet sådär. Och det är jag vet inte hur galan är nu, jag har inte varit på många, många år, men det känns ju väldigt kreddigt. Och Benjamin, var han där?
Benjamin var där, han var snygg och stilig som alltid. Bianca var där också. Vilka är det mer som är relevanta? Oscar Sia träffade också. Ja.
Körde Benjamin spela?
Benjamin spelade inte, nej. Det var dock, var det Hooja var uppe och körde. Sen var det lite Molly Sandén, en kille som heter Simon Superti körde.
Han ska vara med Så mycket bättre nu.
Ja, ska han? Okej, det kan bli spännande. Sen körde Rednecks, kan man nästan säga, men det var inte Rednecks, för de hade tydligen någon så här legal dispute. Mm. Så att det var Cotton Eye Joe Jenny, eller hon som sjung, eller någon som är med, bara, de får inte kalla sig för Rednecks tydligen, berättade någon.
Så. Men har du hört och läst att det var är den mest spelade låten?
Jo, precis. Så Cotton Eye Joe då, från Rednecks, har då blivit superviral nu. Det är tydligen en av de mest spelade låtarna i världen just nu.
Det är helt sjukt. Det är en gammal låt.
Ja, det är helt knappt. Den har alltså visats 3 miljarder gånger på 26 dagar.
Ja, men det är någon YouTube-människa som
har... Ja, jag tror att Tor, till och med TikTok, det är där det händer nu. Mm. Nej, men det är någon dansk artist som heter Razi Iravani som är källan till fenomenet.
Men kommer de tjäna sjuka pengar på det också då?
Ja, alltså,
får man
guess...
betalt då? Alltså, om TikTok använder ens musik, får man betalt då?
Nu, det här är ju, du har ju frågat perfekt människa nu här. Nej, men så här, det här har varit en dispyt nu mellan TikTok och skivbolagen då, framförallt och Universal. Så de... Universal fick blev arga på TikTok för att de inte gav till mycket betalt, så att de tog bort all Universals musik, alltså inklusive Taylor Swift och allting då, i var det 3 månader var det borta. Och nu, jag tror att det kommer ju upp imorgon igen, för de har precis nu hittat ett agreement mellan Universal och TikTok. Så nu kommer all musik, för det har varit jättekonstigt nu, för att vi har inte kunnat marknadsföra vår musik, alla vi musiker. Så det har varit jättekonstigt, det har varit ett vakuum i så här marknadsförings... Mm. För det är där man marknadsför idag.
Det, det kommer ju hända, de vill ju förbjuda TikTok i USA också.
Ja, men det har de ju snackat om i flera år, men det kanske blir av nu.
Då kommer det bara ploppa upp något nytt, så känner jag det. Kid, vi måste bara prata om Benjamin i Eurovision. Alltså, vilken jävla show!
Nej, alltså, jag vet inte vad man ska säga längre om honom. Han, det är som att han är som en liten fjäril som har liksom kommit ut ur sin cocoon.
Precis är det. Ja. Han har ju varit den här showbiz-larven ända från början. Och så han liksom, och hela tiden så ödmjuk. Men också, alltså, när man ser hans stil nu där på Eurovision, när han liksom har röd mick, röda handskar, det är så sjukt proffsigt. Och jag tycker nästan synd om alla artister som ska liksom gå upp efter honom och tävla.
Ja, jag vet. Det är som att det är få personer man träffar som är så här, han är på exakt den platsen han ska vara. Alltså liksom, det är som att han liksom är född för exakt det. Det är vissa, det är som, också som pappa har sagt i hans liv, att så här, det har aldrig varit ett alternativ.
Nej.
Du vet, så antingen så blir han musiker eller så blir han typ alkoholist. Alltså det är så, ja, men det är så. Och det känns som att Benjamin också, det har aldrig varit alternativ. Han ska ju bli, eller han ska ju vara där han är nu.
Han är liksom artist. Det finns inget alternativ. Nej, det är också så här, vissa människor, då kommer man, de människorna kan man ju vara väldigt avundsjuka på. De som liksom inte har något alternativ. De har ett otroligt driv. Det är som jag tänker om Orup, att han skulle liksom göra musik även om han var på en öde ö utan några människor där, så skulle han ändå hitta någon kokosnöt att trumma på, för att han är musik liksom, och lite så i Benjamin. Han skulle sätta upp någon show på den öde ön och liksom låta fåglarna titta på.
Det finns ju så här, det finns en dokumentär om Kanye West som är lite kul, där man då förstår hur intressant han är, för han har just den grejen fast gånger 1000. Så då är det så här klipp då innan han har slått igenom, när han går runt i så här någon studio och så här ska visa alla hans musik, och det är så här, receptionisten bara, you got to listen to my new song, du vet, så här, alla ska vara, det här är största som har hänt, du vet, så här, och bara vissa har det, de säger, det är inget.
Ja, men så är ju lite Benjamin också. Han spelar ju gärna upp och sina låtar innan och så vidare.
Nej, så jävla kul. Alltså.
Det ska bli faktiskt otroligt häftigt och spännande att se vad det här ska ta vägen, för nu känns det som att han börjar liksom ta mark i Europa.
Ja, Europa, alltså fan, vad är precis, det är bara USA sen som man får börja ta över, sen så får man aldrig se honom igen säkert. Då får man turnera runt i USA hela tiden och bli världsartist.
Jag vet, jag kör ju Energy morgon och han ska göra en liten spelning där på taket. Alltså, då pratar vi att det ska vara 20 personer i publiken. Och jag bara såg honom på Eurovision. Jag bara, okej, vad är det här för förspelningen då? Sen uppe på vårt lilla terrassel.
Exakt. Now we're going to introduce you to a very special artist. And he is no stranger to the Eurovision stage. In 2018 he represented Sweden and ended up in 7th place. Which in Eurovision is considered to be pretty wonderful, and in Sweden considered a total disaster. But that proves again that you don't have to win to be a winner.
Today he's one of Sweden's most successful artists, already taking Europe by storm. Please welcome the brilliant and talented Benjamin Ingrosso.
Gud, jag har ju faktiskt förberett ett litet manus eftersom jag inte visste om det skulle vara du eller Pernilla som skulle vara med här idag. Och därför vet jag inte om du har koll på Met-galan, för jag tänkte prata lite om den.
Jag har en flickvän som är väldigt, väldigt intresserad. Jag har fått lite info jag fått. Jag hörde om någon sandklänning bland annat som var intressant.
Ja. Nej, men det är ju kul. Det är ju Metropolitan Museum som varje år har. Första måndagen i maj tror jag det är en välgörenhetsgala där de bjuder i väldigt kredit. Såklart, jag tror det är 450 pers som bjuds in. Och det blir ju alltid otroligt spektakulärt. Alltså, folk lägger ju ner så mycket pengar, så mycket tid. Designerserna jobbar i månader för att få till de här fantastiska kreationerna.
Vet du hur mycket det kostar att gå på Met-galan?
Nej.
$750,000.
$750,000?
Japp.
Oj.
Eller om det var $75,000. Oklart.
Lite skillnad. Ja, det är sjukt mycket pengar och vi kommer, tror jag, du eller jag inte någonsin vara på den galan. Mm. Om inte din tjej, då kanske gör... jag såg en super... Det är ju Zendaya, det var ju ett helt gäng som höll i galan och så vidare och hade fantastiska kreationer. Och just i år så var temat då The Garden of Time, som är då en novell som är baserad på, så att många hade ju då blommor. Det var ifrån naturen. Jag såg en jättecool klänning som var från någon Mona Patel, som tydligen hon är rätt okänd, och hon hade någon design som heter Iris von Werpen, som hade hela klänningen var små fjärilar som rörde sig. Det var liksom mekanik i den, så fjärilarna liksom fladdrade. Alltså så jäkla cool. Men jag har också läst skriverier om den här galan att killarna, de kommer ju liksom så lätt undan. Alltså de tar ju bara på sig en smoking. Och sen,
jag har ju aldrig sett en bild från, det är alltid bild på tjejerna.
Precis. Och nu stod det liksom att nästa år, då ska de ha så här, nu får ni steppa upp killar, nu är eller hur?
Då hade jag blivit skitintresserad av att kolla. Det är en helt annan grej.
Ja, men det krävs ju också mod. Och, för jag vet att förra året var det ju Karl Lagerfeld som var temat, och det var många som var den här katten som han har och så vidare. Då var det ju faktiskt vissa som hade klätt ut sig killar också, men i år så var det ju väldigt tunt när det gäller killarnas utklädning.
Min favorit var, jag såg någon som hade, eftersom det var så då, temat var ju något med tid där, att det var någon som hade en handväska som var en iskub som så här smälte, den han smältade vet, på vägen in liksom. Jag tyckte det var kul.
Jag också läste om den här galan då, som är så spektakulär. Det roliga är, som jag tycker faktiskt andra galor ska ta efter, att man inte får ta med sig telefonen in.
Nej, är det sant?
Så det är liksom inget så här instagrammande och reelsa.
Det dokumenteras nog där inne ändå, jag kan tänka mig.
Ja, men precis. Alltså, för det är ju massor med bilder som man ser från själva röda mattan. Men sen får de lämna telefonen. Och jag bara kände, vad skönt. Och också om andra filmar, för det är såklart att det är kul och freviga när man har såna här fantastiska kläder, både på sig och i närheten av sig. Men om andra filmar så behöver man ju inte
det. Nej, exakt. Men då kan nästan Pernilla göra det också, tänker jag, med Valgens värld. Det är ju samma sak där, hon behöver inte mobilen. De filmar ju allt ändå.
Eller hur? Perfekt. Är det troligt? Ja. Alltså Pernilla, jag är ju mycket på min telefon, men hon slår alla rekord.
Ja, jag tror att jag är uppe i Pernillas siffror också. Men
är det sant?
Ja, jag tror det. Men inte mobil, jag är en iPad-människa.
Men det är ju roligt att man, så fort igår nämligen så glömde jag min telefon på radio när jag hade varit där. Och man känner sig ju naken direkt. Mm. Det är som att liksom telefonen signalerar, alltså den där reflexen att ta upp telefonen är så stark, så att man, det är sällan man glömmer sin telefon, för att den är så här direkt när man går ur ett rum eller sätter sig i en bil, så ska ju liksom telefonen vara där.
Det är något ganska häftigt, men det är också samtidigt så här, fan vad människor.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, Pernilla, nu ska vi byta ämne helt. Nu ska vi göra reklam för lite ekivoka saker med Sinful. Vi är den här veckan sponsrade av Sinful, alltså norra Europas sexigaste och kanske allra största e-handelsbutik inom då sexleksaker och underkläder. Och lyssna på det här, Pernilla. Mm. Maj månad innebär den internationella onanimånaden.
Är maj månaden onanimånad?
Varför har just maj blivit en onanimånad? Är det för att liksom det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexigare, ja, eller mer sexintresserad?
Alla i Skåne säger jag älskar att ta på maj.
Nej, men
förstod du den?
Nej.
Ta på maj.
Ta på maj.
Ja. Jag förstod. Det är därför det är maj månad.
Du är så rolig du. 28% av svenska kvinnor onanerar varje vecka och 50% onanerar minst en gång i månaden.
Tycker jag ändå det var mycket.
Ja, men det är väl, man tänker ju på mer, är man i par, då tror jag, det här är bara vad jag tror, att kanske killar onanerar mer än vad tjejer gör när man är i en relation och tjejer typ ser sexgrejen som något man gör i par. Eller vad tror du? Har jag förutfattade meningar kanske?
Jag tror att när man, för det kan ju vara så här, är man utan sex under en lång period, då kan ju onani vara en bra sak för att hålla det uppe. Mm. Men å andra sidan så vet jag också att ryktet går att om man har sex mycket, ja, så ökar sexlusten.
100%.
Ja, och då kanske man vill
hålla igång det,
hålla liksom igång det, ja, när man är borta ifrån varandra. Och då är det ju fantastiskt med sexleksaker.
Ja. Mm. Nej, men jag håller verkligen med om att det nästan är som en knapp man sätter på och av. Mm. Och när man då inte är i en relation så är det helt sjukt att man kan liksom stänga av sexintresseknappen. Vilket är tråkigt, för jag tror ju också på det lite där som man brukar skämta om. Vad är det för surkärring? Ja, men har du inte fått ligga? Nästan så är det. Att man liksom bejakar liksom att en orgasm gör att man liksom blir en härligare människa.
Jag kommer ihåg när vi hade den här podden och jag inte hade förhållande och inte hade sex. Och inte tog hand om mig själv på något sätt. Och du satt och pratade om vad som händer i kroppen, ja, när man får orgasm, hur nyttigt det är. Och jag bara, holy shit, holy shit, jag måste skärpa mig.
Men det är också som en låsning, för du hade ju en låsning. Ja. Vi var ju verkligen, alla kompisarna, så okej, de här leksakerna kan du ha. Det här kan du titta på film. Liksom. Det finns ju varianter av sexfilmer som kan vara liksom upphetsande. Men du bara, nej.
Nej, jag var helt
låst. Det var som att du var låst.
Men vet du vad, under den här tiden som jag låste mig, så han sexindustrin utveckla en massa mycket, mycket bättre womanizer, ja, faktiskt. Som verkligen, alltså det är helt otroligt. För vi är så många kvinnor som inte går igång på en jättestor dildo. Det är, nej, inte det som är grejen. Och då är de här liksom små, söta, fantastiska sakerna som inte ser liksom
mycket ut för världen. De ser inte så, de vibrerar bara väldigt trevligt.
Ja, och de är otroliga. De gör verkligen sitt jobb. Mm. Och jag älskar att man kan beställa dem på nätet. Så att är man liksom lite blyg eller tycker att det är lite obekvämt men ändå, ja, vill testa, så behöver man inte gå in i en affär och, nej, göra det.
Nej, men tror du också att det är mer laddat att prata om onani än om sex? För jag känner nu, det har vi ju pratat om tidigare, att sex, speciellt unga människor, de är ju så ohämmande. De bara slänger sig med, åh, det här gillar jag, och du vet, experimentera och så vidare. Men onani, att liksom ha sex med sig själv, det pratar man inte lika mycket om.
Nej, men det är...
Eller i alla fall inte vad jag hör.
Nej, men det är ju en väldigt privat sak. Det är ju en privat sak som sker... inte ens mellan två människor utan bara mellan en. Så jag kan ju förstå att det är svårare att prata om. Och just därför så är det väl kanske något som man vill hålla för sig själv. Man behöver inte prata om det. Men man kanske...
100%. Man behöver, nej, inte prata om det. Nej. Samtidigt som att det är rätt befriande att sätta ord. Det har vi pratat om tidigare, att liksom, har man vissa önskemål och preferenser, så det är ju inte alla partners som är tankeläsare liksom.
Nej, så det kan vara en krydda i sexlivet. Mm. Vet jag att många tar det som hjälpmedel. Många har det som den enda varianten för att få orgasm. Ja. Att de måste ha med sig inte en tredje person, men en tredje
attrapp,
liksom. I sängkammaren.
Det är roligt, det var en annan kompis till mig där ett par där verkligen, jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, nu låter det som jag pratar om mig själv, men det här var inte mig.
En kompis.
Ja, en kompis. Nej, men, och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk, för tjejen var så här, nej men den här womanizer måste vara med varje gång vi har sex. Men till slut blir killen så här, men duger inte jag? Istället för att se att det är väl jättehärligt att liksom, då hon också får som hon vill. Liksom.
Plus att det är faktiskt svårare, eller inte lika vanligt för tjejer, att de kan få orgasm för killar. Nej. Det kommer inte naturligt för alla. Och då är det väl fantastiskt om man har haft problem med det i flera år, och så plötsligt hittar man ett redskap som kan hjälpa en till det. Mm. Det är väl underbart.
Nu ska du få lite så här sant eller falskt frågor, så får vi gissa. Det är fler personer som är i ett förhållande som äger en sexleksak än de som är singlar.
Ja, jag tror det faktiskt.
Rätt. Mm. 39% av de som är i förhållande äger också en sexleksak. Medan 33% av de som är singlar, ja, det var rätt likt. Liksom.
Ja, det var det faktiskt.
Nej, men Magnus hade ju jätterolig grej att han gav det till mig i julklapp varje år, en ny grej. Jättegulligt också att han så här, googlar så här, bäst i test.
Hur länge har ni varit tillsammans?
20 år.
Du har 20 stycken. Jajamän, det är trångt där i sänglådan.
Ja, precis. Okej, nästa. Den veckodag då flest svenskar köper sexleksaker är på en fredag.
Jag skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag säga.
Nej, för det är falskt.
Vet du varför? Jaha. Jag trodde det var lite fredagsmys.
Nej, söndagar.
Aha,
men då kanske det är den desperationen. Helgen. Nej, den här helgen var inte så kul. Nästa ska bli roligare. Jag måste beställa något. Mm. Kanske, eller vad vet jag.
Kanske det.
Okej, när dildon togs fram ansågs den vara ett medicinskt verktyg för att bota kvinnor från hysteri.
Va? Hysteri?
Sant eller falsk?
Att de blev hysteriska om de inte fick sex. Ja. Det är säkert sant.
Ja, det är sant. Men man har ju kommit rätt långt innan dess. Men diagnosen hysteri har tagits bort och idag är det helt normalt.
Ja, det var inte det jag led av när jag levde celibat.
Ja. Och så när på dygnet köper man flest sexleksaker? Är det mellan 10 och 11 på kvällen?
Det tror jag.
Ja, det är det. Och kvinnor är mer nöjda med sitt sexliv än män. Vad tror du? Kvinnor eller män? Vilka?
Nej, jag tror faktiskt män.
Ja, sant.
Mm. De har inte så stora krav heller.
Nej, men lite. Ibland tänker jag ju att killar är enklare i sin sexualitet. Vi kvinnor har ibland en förmåga att krångla till det och analysera. Och jag säger det till många som när det liksom har blivit ett strul, att man känner att man inte får till det. Att ofta tjejer, kvinnor är så här, nej men han hjälpte inte till med tvätten och han gjorde inte det och det, då ska han inte få ligga. Förstår du? Att istället
för
att ligga,
det som lite straff.
Ja, och då liksom att han måste tömma diskmaskinen för att få ligga, men då blir det som att man inte förstår att det är bra för en själv också. Det är bättre att göra, så kan man prata om diskmaskinen efteråt på något vis liksom.
Ja, och sen handlar det ju om liksom ditt givande och tagande, och en del killar är säkert väldigt själviska och så. Ja, får inte tjejen ut någonting utav det, och varför ska hon då liksom slå knut på sig själv för att göra det? Då skyller man på huvudvärk och såna här saker.
Ja. Men vi ska påminna om Sinful då. Har massor av roliga grejer på hemsidan, och dessutom har ju vi såklart en rabattkod, Valgren och Wistam, som ger er kära härliga kåta lyssnare 10% rabatt på sinful.se, och den här koden gäller inte på nedsatta produkter och den är giltig från nu till den 30 juni 2024. Så att,
hur var koden nu igen?
Valgren och Wistam. Mm. Alltså det känns som att om man tar fasta på det här så kan det bli en riktigt härlig sommar för många.
Verkligen, in och botanisera bland allt kul nytt som finns, kan jag säga. Vi är sponsrade av Postkodlotteriet den här veckan. Och ja, de flesta känner nog till Postkodlotteriet sedan innan. Och nu finns chansen att vinna tillsammans med dina grannar. Och vinster för 40 48 miljoner ska delas ut i sommaryran. Det vill man inte missa, Sofie.
Nej, gud, det är helt otroligt. Och just nu får man ju också dina produkter från ditt eget märke, Pernilla, L'Aquila, på köpet när man köper sin då postkodlott för 180 kronor i månaden. Och det är ju ett värde då på 556 kronor som levereras då månaden efter första lotten. Och det om man köper sin lott senast 31 maj 2024 och max 3 lotter.
Ja, men alltså det är ju perfekt. Dels är det soliga vädret, man kan bli miljonär och man får kroppsvårdsprodukter till stranden och solsemestern för alltså det här otroliga priset. Och snart är vi där och det är viktigt att vi skyddar vår hy. Mm.
Och om det regnar eller är dåligt sommarväder så kan man ju trösta sig med ett härligt hemmaspa typ. Vad är det som kommer mer då, Pernilla?
Nej, men alltså man får då alltså Sea Me Glow, det är vitamin C face mist, vilket är väldigt bra nu på sommaren. Pina Colada som är en body sugar scrub, One in a Melon som är en moisturizing body gel och Must Be Mango shower cream. Du hör, vilka roliga namn vi har. Ja. Nej, men alltså det är ett otroligt kit för ett otroligt pris. Och så kan du bli miljonär på kuppen.
Ja, men det är ju inget att tveka om. Så köp din postkodlott idag på postkodlotteriet.se.
Mm. Åldersgränsen är 18 år och kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Vinstsumman på 48 miljoner delas med grannarna i vinnande postnummer. Och du kan ju tänka dig själv om grannarna vinner och så har du ingen egen lott. Nej. Det kan verkligen bli grannosämja. Man vill ju liksom vinna tillsammans.
100%.
Vi är sponsrade av Synoptik och våren är äntligen här, Sofia. Och med det så kommer ju solen så efterlängtat.
Ja, men så härligt. Och vi har ju pratat om Synoptik och deras abonnemang All Inclusive. Det här abonnemanget som ser till att man har rätt glasögon år efter år till en fast månadskostnad. Så smart. Men det som är viktigt nu är ju att man ska ha solglasögon och skydda ögonen. Och att man skaffar det med styrka är så smart. För ibland har jag sett, Pernilla, att du har kört dubbelt.
Vad menar du?
Nej, men alltså, du kör ju glasögon och sen så har du solglasögon ovanpå när det är, när man ska läsa något i solen. Och det är ju inte så snyggt kanske.
Nej, du har rätt. Jag måste lösa solglasögon med styrka. Och jag vet att det är väldigt trendigt med dynamiska glas nu. Alltså att glasen går från färglösa till mörka beroende på UV-ljuset. Och alltså blir mörkare gradvis beroende på solljuset.
Ja, men det är så smart. Jag har haft sådana. När det är lite så här mellanljust, då ser man ut som en rockstjärna kan jag säga. Det är så coolt. Och väldigt smidigt och så slipper man ju ta av sig glasögonen hela tiden och det minimerar ju att man tappar bort dem. För sen jag skaffade sådana glasögon så har jag inte tappat bort ett enda par.
Otroligt. Och hos Synoptik så finns massa olika fina färger och man kan alltså kombinera med solglasögon i Synoptiks all inclusive abonnemang. Abonnemanget kostar alltså från 90 kronor i månaden utan oförutsedda kostnader.
Och som jag grädde på moset så får man ju dessutom alltid 30% rabatt på alla glasögon och solglasögon när du då tecknar ett Synoptik all inclusive abonnemang. Så det är bara, det går dit och börja botanisera i alla fina glasögon.
Mm. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Han är duktig på att snabbt bara så här ändra ens liksom vad man behöver och alltså liksom att man blir så jävla beroende av saker så snabbt.
Men jag pratade om det i förra podden om mitt iPhone-finger som man har. Det är helt sjukt. Har du tittat, har du ett iPhone-finger?
Har inte alla det, jag tror man har det bara.
Man har det, det liksom går ner här på, ja. En annan grej som jag hade tänkt prata om var tystnad. För tydligen så har de gjort någon undersökning om hur lång tid det krävs för att folk ska bli lite obekväma med att folk är tysta när det är ett sammanhang där man pratar med varandra.
Det beror beroende på med vem också, antar jag. Det är det.
Ja, det är ju, sitter du och jag här och tittar på tv så är det klart man är tyst. Men om man är liksom i ett sammanhang och om jag frågar dig någonting eller om vi har en diskussion och du är tyst, då krävs det väldigt lite för att jag ska bli obekväm i tystnad.
Jag såg ett YouTube-klipp då, det var en kille som lärde folk hur man skulle förhandla med människor. Och då sa han det just att ens tystnad är typ ens starkaste vapen. Mm. För att om man själv är tyst och väntar, då kommer den andra börja liksom fylla ut orden och då kommer man kunna komma fram.
Just för att det är så obehagligt med tystnad. Det är i alla fall ett nederländskt universitet som har gjort en studie där man får avgöra vad som är människors standard maximum silence, alltså hur lång tid vi står ut med tystnad under ett samtal innan vi får klåda, muskelryckningar eller börjar glappa, prata. Gissa hur lång tid? En sekund.
En sekund?
En sekund.
Jag förstår det. Jag förstår det, faktiskt.
Ja.
Ja.
Men jag hade ju också, jag såg något klipp, det var roligt, det var någon killgäng och så skulle en kille gifta sig. Och så sa de så här, 1000 spänn per sekund som du väntar med och säger ja.
Nej.
Så han stod ju, tager du denna, och han vet att han får 1000 spänn, men han fick ju inte säga det såklart.
Nej, och fy fan vad jobbigt.
Och du bara, nu ska vi låtsas här.
Okej.
Okej, okej. Kid Eriksson, tager du denna Fanny att bli din älskade fru?
Det här blir jobbigt. Två sekunder.
Två sekunder.
För att det är någon, tystnaden kan vara också, fan vilket fint moment här är. Men det är ju bara i 2 sekunder, sen så blir det något annat.
I 5 sekunder är det såhär, gud, kommer han springa därifrån? Och sen i den här artikeln som jag läser om just tystnader eller hur lång tid man kan vara tyst, är ju att man vande sig lite mer under pandemin, eftersom det var videomöten och det var Zoom och det var lite,
det var delay.
Det var lite delay och så vidare. Jag sände ju radio från Palma där jag har varit i några dagar och spelat paddel, och då var det delay och det blev ju otroligt jobbigt. Mm. Alltså jag förstår, det har du i podden ibland varit med om, har jag förstått.
Ja, precis. Det där får man klippa runt. Ibland så, något som låter som en naturlig konversation för er lyssnare kan vara en icke så naturlig konversation i originalformatet. Men då får man sitta och klippa och klistra. Men vad gör man inte för sina fagra lyssnare?
Sen har jag tagit fram en lång liten snackis här om penisstorlekar. Mm. Det känns inte som att kanske du och jag ska prata om det. Eller
men så är det kanske just, vet du vad, det är ju ganska få mammor och söner som har haft det här samtalet någonsin. Så jag tänker att låt oss.
Ja. Alltså varje gång jag läser om såna här grejer så tänker jag, hur har den här mätningen gått till? Alltså?
Hur mät? De har mätt. Mätningen har gått till så att de har mätt. Nej, men de har väl gjort någon enkät då? Att folk får... Jag känner nog ingen som har mätt, tror jag.
Du känner ingen som inte har mätt, kid. Alla killar måste ha mätt sina snoppar.
Nej, men jag vet inte. Jag känner ingen som har mätt och jag känner ingen som har gått på mätt-galan. Eller gått på mätt, ja.
Nej, men i alla fall. Så just, de säger att den här undersökningen är lite mer seriöst gjord eftersom det inte... personen i fråga själv som har mätt. Då blir den lite mer...
Ja, du menar att liksom, folk kanske...
Folk skarvar lite grann. Ja. Svenska män hamnar i alla fall på hedrande 24 plats och snittlängden är 15,08 och placerar oss mellan Brasilien och Bulgarien. Och vi ska väl nu se vilka som kan vara...
Det är jävligt kort alltså. Ja, jag tror det var mycket högre.
Ja, det är ett tyskt researchteam i alla fall som har tagit fram den här studien. Och till skillnad från tidigare rapporter i ämnet, där det byggde då på männens egna siffror, vilket av naturliga skäl bedöms som lite mindre trovärdigt, har man nu analyserat ett 40-tal olika medicinska källor. Ekvadoriska män är i topp. Deras penisar mäter då i genomsnitt 17,6 cm i erigerat tillstånd. Tvåan Kamerun och sen Bolivia. Holländarna är då Europas mest välhängda. Och vi svenskar, det vill säga du som är kille, är på 24 plats då med ett snitt på 15,8.
Ja! Nej, jag säger bara grattis till ekvadorerna. Var det det då? Ja, wow.
Men jag undrar, det minsta då? Ja, jag läser att finnarna, de har 13,77. Och så, det känns ju också som att det har ju att göra med resten av kroppen. Alltså, det oftast är man väl relativt proportionell. Liksom.
Ja, det brukar väl vara... Jag för att asiater brukar ligga ganska lågt spontant. Eftersom de är lite kortare kanske.
Ja, det läser jag här nu. Kambodja, Thailand, Vietnam. Ja, bottenskiktet. Kämpa, kämpa killar.
Ja, storleken är inte allt. Kom ihåg det.
It's how you swing it. Men researchteamet ser ingen tydlig koppling mellan medellängd och penislängd. Inte heller tycks det finnas någon uppenbar korrelation till storleken på näsor och fötter eller fingrar. För det har man ju hört. Stor näsa.
Exakt.
Stora skor.
Jag undrar, det här med så storkukslugnet som ni har pratat om någon gång. Finns det någon slags vetenskaplig grund till det? För jag tror typ det skulle kunna finnas det. Ja, om någon gjorde en undersökning på det. Jag vet inte hur man skulle göra den. Men jag vet inte.
Jag håller med. Det känns ju som att jag det spelar ingen roll, jag vet vad jag har i brallan, lugnet.
Ja,
liksom.
Men lite så att jag, eller det kanske, jag vet inte. Jag gillar tanken av att det stämmer.
Nej, samtidigt som det här är ju extremt fånigt att ens prata om. Det är en jäkla kroppsdel.
Ja, det är jävligt löjligt.
Jag ska prata om något annat som jag har nosat upp, för jag gillar ju det här med nya uttryck. Och jag undrar, har du hört nudge?
En nudge? Nej, det tror jag inte gjort. Nej.
För då, det har inte jag heller, men jag läste det här hittade i Dagens Nyheter. Det är, om vi säger så här, att om du går in i en affär eller så vidare och så ser du till exempel, har de dukat upp lite så här fina, mogna, ekologiska bananer, då tar du det eftersom du vill handla ekologiskt gärna. Och då har du precis fått en nudge. Egentligen så är det att du rekommenderas att välja någonting. Det är ett verb då, nudge, som är en försvenskning av det engelska begreppet nudging. Att man knuffar, alltså en puff, att man vill puffa dig till att köpa ekologiskt då, när det gäller de här. Eller om de ställer fram en askkopp eller där du ska fimpa cigaretterna, så vill man putta dig till att här ska du fimpa. Man vill att du ska göra bra val. Och då tänker man ju direkt, men det är ju bara vanlig reklam för att du ska köpa bananer. Det är väl ingen skillnad på det. Men det här nudging då är egentligen att det är inte en ekonomisk profit på det, utan det är mer att man ska putta dig till att göra bra val i livet. Liksom.
Aha, okej. Okay. För däremot, jag vet att det är folk som, det måste vara ett jävligt intressant jobb. Mm. Folk som jobbar produktplacering i matbutiker. Typ lägga godiset i barn. Kan tänka mig att det finns en hel science bakom det. Och typ vilken musik som spelas. Alltså, jag vill ha en sån vid middagsbordet en gång. Och höra liksom alla knep som de använder sig av för att lura in den på.
Men jag har jobbat både med Coop och jag jobbar med ICA mycket. Och då har de med olika konferenser och pratar kundvarv och hur man liksom ska tänka för att du som kund både ska få en bra upplevelse, praktisk upplevelse, men också köpa lite mer såklart. Liksom. Och såklart godiset där vid kassen, för då är du skithungrig och sugen.
Ja,
men att knuffa var och en efter deras personliga preferenser är inte alltid lätt då, men med hjälp av AI så kan man ju komma åt då precis vad du gillar som vanligt. Så gör ju de, hittar du din lilla bubbla, vad det är som du har för preferenser liksom, och då kan man hjälpa dig och putta dig i olika riktningar. Mm-hmm. Men syftet ska då inte vara att tjäna pengar. Och när man till exempel placerar ekologiska produkter är ju inte för att det är dyrare, utan att de ska tjäna mer på det, utan att du ska göra ett bra val för miljön.
Liksom. Det låter ju sunt. Mm. Jag tycker det där lät som ett bra sätt att använda AI. Det känns som att man har mest, eller mycket bra och mycket dåligt, i alla fall i min bransch.
Jag tror att det är jättemånga som är lite nyfikna på dig, för att vi får ju ofta så här, Kid är så bra röst, kan inte han prata lite mer? Nu får ni höra Kid en hel podd, så nu jäklar. Men kan inte du berätta vem du är och vad du gör nu egentligen? Alla har ju, du vet att du har ett band, men hur ser ditt liv ut?
Nej, men jag sitter liksom i min lilla, sitter under jord som en liten studiorotta och skriver och leker i min lilla lekstuga, min lilla studio liksom. Så det är väl typ det jag gör typ hela dagarna. Det är typ inte så jäkla mycket mer intressant. Jag hänger med min tjej liksom och käkar goda middagar och myser och träffar kompisar. Ja, det är kanske inte så.
Och så har du ditt band, 20.
Jo, ja, och sen är vi ute och spelar. Och det är ju för sig skitintressant säkert. Men nu har jag varit ute och spelat i 10 år liksom. Så nu har man liksom, det har blivit lite normaliserat liksom. Men om man åker runt så här, kör liksom spelningar på klubbar och på sommaren nu är det mycket festivaler och sånt, skitkul. Kommer säkert träffa Benjamin en del, kan jag tänka mig. Det är liksom, ja, det är väl typ det. Alltså,
är du lycklig?
Ja, jag är superlycklig.
Alltså om man ger så här livet betyg från 1 till 10. Är det en 10 eller en 8 eller?
Jag skulle fan vilja säga en 10 faktiskt. Mm. Det har det egentligen varit. Alltså typ, sen typ jag var 23 typ kanske. Jag har haft typ 2 dippar sen dess som har kanske hållit i kanske ett halvår styck liksom. Men där jag kanske inte varit på topp. Men jag är glad att jag har en ganska skön inställning till livet. Jag är liksom, jag stressar inte upp mig onödan. Jag är liksom så här...
Jag är ju betydligt hetsigare än vad du är. Du är ju mycket mer chill.
Ja, jag har en grej att jag springer inte till bussar. Mm. Det är så här, det blir ett motto för mig att så här, du vet, så det kommer en till buss, det är så här, whatever. Lite så här, sen kanske jag sprungit till bussen någon gång, men du vet, så det är lite min inställning, för att jag vill undvika stress och sånt där. Så, nej, men jag är absolut lycklig. Är du lycklig?
Ja, men det har varit mycket stress. Vi har ju liksom sålt huset nu och köpt den här lägenheten, och det är ju jag har ju så här passion för att skriva listor. För jag har många olika jobb, du vet, med podd och smycken och radio och tv. Och du vet, det kan bli lite plottrigt i mitt huvud. Jag vet inte om det har med åldern att göra, att jag blir lite så här, jag måste skriva långa listor. Och till exempel då när vi var i den här processen att sälja och köpa. Det är jobb, det är typ ens livs största affär. Och man är så här, då är man nervös, man mår dåligt, man får ångest, man har svårt att sova. Jag som aldrig har svårt att sova annars. Börjar tänka på det, och sen så tänker man ju såklart att barnen ska ha det bra. Och vad, du vet, vad de gör i livet och hur de mår i livet, det påverkar ju en som förälder asmycket liksom. Men nu börjar det, och då skriver jag de här listorna i alla fall. Och så stryker jag, nu är det så här, köpa lägenhet, stryk. Sälja hus, stryk. Nu operation, alla möbler här. Jag ska kontakta någon auktionssajt. Jag måste ju bli av med alla möbler här i huset. Vi ska inte ha med oss så mycket. Liksom. Det är nu en stor to-do. Men det gör ju inte mig olycklig. Men det är...
Du bockar av.
Det bockar av.
Är det som att någonting försvinner från dina axlar varje gång du bockar av en sån där grej? Liksom?
Ja, det är
en satisfying känsla.
Jag älskar ju att betala räkningar till exempel. Jag tycker det är väldigt tillfredsställande att betala en räkning. Jag betalar ju samma dag jag får den. Inte typ när det går ut som man ska kanske. För ränta och grejer.
Ja, det är inte kul, men det ger avkastning i form av lycka och lugn kanske.
Jag såg en grej för ett länge sedan som jag blev helt knockad av. Det är då en dam, en äldre dam som heter Ruth Lee Gottesham. Hon står då i en skola i New York. Det är Albert Einsteins College of Medicine i Bronx. Och när hon ställer sig där och håller tal inför alla studenter som sitter där, så säger hon att, eller hon berättar att hennes man då, som är affärsman, David Sandy Gottesman, gick bort då 2022. Han lämnade efter sig en enorm förmögenhet, och han sa då till sin fru som stod där och pratade inför alla studenter att hon skulle använda alla hans pengar på ett sätt som hon tyckte var rätt. Och då ställer hon sig där framför alla studenter och säger, ja, ni får gå gratis i den här skolan som kostar jättemycket pengar. Och vi ska bara lyssna på det här klippet lät.
I'm happy to share with you that starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free.
Ja, besryser man.
Wow.
Ja, men det är så häftigt. Men... tänk då, alla ni som bor i det här fantastiska landet där vi betalar en väldigt mycket skatt och sådär. Men vi får göra det här gratis här i Sverige.
Det är så knäppt att liksom hur normaliserat saker kan bli, bara för att det är det man är van vid. Liksom. Men det är faktiskt helt knäppt. Mm.
Så därför alla ni som faktiskt har drömmar och kanske vill ha en riktigt bra utbildning, passa på nu när ni bor i det här landet.
Det är bara utnyttja. Mm. Och det tycker jag är så knäppt också när man hör så här, man får se artiklar ibland om folk som blir hemskickade till sina... hemländer som har liksom kommit till Sverige, att Sverige har liksom lagt ner massa pengar på att utbilda de här människorna och sen så bara ska de hem igen. Alltså det är så här, det blir så jävla konstigt. Det är så här, okej, man har investerat massa pengar i en människa och sen så bara hopp, okej. Det är som att säga, vad fan, man ska ju ta hand om de som är här. Det är så konstigt liksom.
Ja, och samtidigt också de som kommer till det här landet och har en utbildning med sig, att ta vara på det som de har med sig. Ja. En annan rolig grej som jag läste i veckan, det är då en guldklocka som har tillhört den rikaste mannen ombord på Titanic. Såldes då under lördagen för 1,17 miljoner pund. Alltså 16 miljoner svenska kronor. Och enligt den här auktionsförrättaren då, så är det en rekordsumma för ett föremål som är kopplat då till den här Titanic-olyckan. Det var en amerikansk köpare som vann budgivningen, och klockan är då graverat med initialerna JJA, tillhör en amerikansk affärsman som då var ombord på båten, 47 år gammal, när Titanic sjönk. Och han var då på den tiden känd som en av de rikaste männen i världen. Och hans gravida fru Madeline kom ombord på en av livbåtarna. Hon överlevde.
Vilken knäpp, jag bara tänker den här individen som har köpt den här klockan. Vilken otrolig hobby att ha. Jag köper den här klockan för, vad sa du, någonting?
16 miljoner.
Jag lägger 16 miljoner på klockan. Mm. Och sen så liksom, det är så knappt.
Han kommer inte använda den. Det måste ju vara där i någon slags glaslåda. Så här. Ja. Kolla på den där, den klockan var med på Titanic.
Det är så konstigt att någon köper en klockan och sen så är det någon som inte kan betala hyran. Alltså det är bara så konstigt hur världen fungerar. Mm. Och, liksom, och jag förstår, alltså det, om man har de pengarna, man gör vad man ska, vad som gör en lycklig. Men det är bara så konstig värld man lever i ibland.
Ja.
Liksom,
ja. Jag gjorde en liten rolig grej. Jag har haft lite så här guld som har legat. En ring som jag fått typ från din pappa. En ring som jag fått från Cindys pappa. Och några hade stenar i sig. Någon ring som jag fått från Magnus. Och de låg bara där. Jag är lite dålig på att använda såna här finringar. Liksom. Men det var även lite stenar i. Då bara gick jag till en silversmed. Eller guldsmed heter det kanske. Som han gjorde en jättefin ring. Och så när jag tog på mig den, jag fick den igår, och jättefin. Jag bara, jaha, det här är ju liksom mitt liv. Mm. Tre olika män i en ring liksom.
Du har gjort en ny ring?
Jag har gjort en ny ring.
Har du den här någonstans?
Ja, jag ska visa
sen. Den vill jag se. Hur fan vad kul. Ja, vad roligt.
Men du, vi skickar just nu en massa kärlek och pussar till Pernilla. Och hon är tillbaka igen nästa vecka såklart i podden. Och tack Kid för att du har liksom hoppat in. Du är ju liksom redan etablerad i podden, men nu liksom, det här är första gången på 9 år som du har pratat så här mycket.
Ja, oh, wow. Nej, men jag hoppas jag har skött mig okej i alla fall. Jag är lite som sagt seg i huvudet, men det kanske har gått an ändå.
Ska vi avsluta med Katarina Jora?
Lätt, 100%.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.